Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Anders Sparring, eller Anders Thorsson Sparring för att vara korrekt. Mm. Varmt välkommen till din egen podcast, 4 meter.
Tack, Fritte Fritsson, eller ska jag vara korrekt, Fredrik Fritsson. Ja, välkommen till din podcast.
Tack snälla, ja. Det här är din podcast, det är min podcast, men det är också er podcast. Ja. Då vänder jag mig till er som lyssnar. Och extra mycket såklart till folk som är Patreons till den här podden. Ja. Men det kommer vi återkomma till.
Det kommer vi verkligen återkomma till. Ska vi nämna det också? Vi konstaterade det precis. Att det är någon som fyller 6 år imorgon. Mm. Och det är
min son Bosse. Ja.
Och det gör ju också podden.
Just det.
Han är jämngammal. Det var ju inte så att du poddade den dagen han föddes. Det hade varit saggat.
Ja. Men jag tror till och med det var så att vi inte pratade om det i podden. För att jag inte liksom vågade prata om liksom ett barn som inte var född.
Nej, klokt tycker jag.
Ja, alltså både och. Alltså det är väl också någonting med att det är inte märkligt att prata om en graviditet egentligen. Men det var någonting där ändå som kändes som att det var så himla nära.
Ja, men jag är så pass skrockfull så jag kan verkligen respektera den hållningen. Ja. Alltså det är så mycket nojer och skit inför att ett barn ska födas. Och sen var det väl också lite, det var inte dramatik på själva förlossningen, men på vägen till förlossningen.
Ja, det var lite dramatik på förlossningen också, men så här lagom.
Man fick starta i Bosse 2 gånger med hjärtstartare.
Nej, men han kom ut och var lite lealös. Ja, ja. Det var det sista liksom, utedrivningsskedet tog lite lång tid. Och han liksom så här, så att de tryckte på larmknappen, men sen så kom han igång ganska snabbt. Ja. Men det är alltså den minuten där, eller halva minuten kanske, den är ju också... Den är ju fruktansvärd. Ja. Alltså med all respekt, för det finns ju folk som har förlorat barn vid födsel och så här. Men man är ju så här så jävla urlakad. Alltså, kvinnan är ju livmoderbäraren. Vad pekar det här blir helt plötsligt. Är ju såklart urlakad på ett annat sätt. Mm. Men som medföljande då, partner, så har ju varit med och så här. Och så man ser ju vad som händer och man märker om barnet är liksom vitt eller blått eller vad det kan vara. Eller blåvitt kanske. Mm. Glenn är klar.
Jag stödde på Ina Lundström igår.
Precis. Men,
det är blåvitt, det är bra.
Så, ja, precis. Så att, nej, men peppar. Och,
han är ju lite slö i skallen.
Ja, herregud. Men nu är det ju så att den här succéprodukten, podden, fyller 6.
Mm. Så, vi publicerade tror jag 2 dagar innan Bosse föddes. Ja. Så du fick ju berätta om det i avsnitt 2 som man är intresserad av. Nej, i avsnitt 3. Vi drog 2 på en gång. Just in case skulle gå åt helvete med förlossningen, det skulle åtminstone ha 2. Så vi kunde ta en veckas paus.
Precis, men kärleken till podden består.
Ja, verkligen.
Bosse har ingen kontakt med dig.
men det är ändå grabben, va? Han fyller år, du brukar alltid försöka skicka ett sms till hans mamma, om hon inte har bytt nummer.
Ja, precis. Jag hoppas att... Jag brukar stå nedanför lägenheten där, på Nybohov där de bor. Så här, han bor ju på 9:e våningen, brukar stå och vinka. Så här. Men han brukar aldrig titta ut genom fönstret, va? Så jag vet inte om de bor kvar längre. Nej, det här, alltså, jag ska säga ett tips till dig bara. Ett tips bara. Alltså, undvik det här med besöksförbud. Gör det bara. Undvik det. Men jag säger bara, liksom, det är tips. Det är gratis. Undvik det här med besöksförbud. Ja. Vill du ha något mer än latte, eller?
Man längtar efter när man pratar. Men det är helt vanligt, tycker jag, när man är nybliven farsa, att man träffar sådana som har varit med några år som ska ge en råd av den här typen. Ja. Alltså jag slarvade bort mina barns barn. Nu är de i 20-årsåldern, grabben är 23 nu. Och nu har jag fått jävligt fin kontakt med. Alltså jag slarvar bort de första 10 åren.
Mm. Men också då känner man lite grann
och mimade.
Men man undrar man så här, vad är det hos mig som signalerar att jag skulle försumma mina barn? ser jag inte väldigt välartad ut jämfört med dig?
Jag får ta jeansskjorta
på mig. Jag ska inte säga att alla som försummar sina barn, att man, liksom, att man ser på dem.
Verkligen inte.
Det finns ju väldigt många som gör det också, som kanske inte får någon kritik. För att de kanske är kanske styrelseordförande i någon stor bank och lever ett jättegott liv, men försummar sina barn känslomässigt och tidsmässigt.
Då ska jag nog säga att det var nog mer den genren av människor som var på mig. Att jag
Nordea-direktörerna. Ja, men, alla Nordea-direktörer som flockas runt dig.
Mina polare Nordea-direktörerna.
Pidde och Putte.
Ja, det var på Fågelbro.
Och Fredrik med C.
På hål 18.
Fågelbro, va?
Nu åker du hem efter det här hålet. Men Putta först.
Ja, jag har ju spelat på Fågelbro faktiskt. Ja. På deras korthålsbana, deras pay and play. Barnbana.
Ganska intressant. Vi snackade om det igår, jag och Mimmi. För vi såg en av våra grannar som kom ut. Eller kom ut från huset med golfbag. Och då sa han så här. Man vet inte vilka som kan spela golf och inte.
Nej.
Och då så sa jag att jag var jättebra på golf till Mimmi då. Vi har ju varit ihop i 23 år. Och hon bara, va? Ja, du är full av överraskningar. Sen sa jag att jag skojade.
Mm.
Men att, då så tror jag att jag sa att jag tror att Fritte är ganska bra på golf.
Det är väldigt, väldigt snällt av dig.
Mm.
Jag tog med nöd och näppen någon slags grönt kort för några år sedan. Men jag är verkligen inte bra på golf.
Men jag kan tänka mig att du är så pass socialt kompetent så du klarar ändå en golfrunda utan att skämmas genom liksom att snacka.
Ja, genom att snacka och spela ner min egen insats som ändå är väldigt dålig. Alltså så här, jag är bra på att slå ut bollen i skogen och upprätthålla ett gott humör. Och se till så att bollen liksom går framåt. Att jag liksom pliktar många bollar för att liksom, jag går inte och letar. Utan jag förstår att det sociala trycket är starkt för att de som har bättre handikapp, de vill liksom komma framåt och så.
För ett sidospår, är det ett bra uttryck? Om man är dramatiker, är det ett bra uttryck för undertryckt ilska? Att man letar och letar och letar och letar efter bollen.
Ja visst. Det är, men det där finns ju bra dramatik.
Ja.
Min kompis Magnus gjorde faktiskt en kortfilm. jag gillar den verkligen. Det var, de är på en golfbana och det är någon som... Alltså, det är någon på banan som är någon slags... lite så här vinddriven existens som går på banan och får en boll i huvudet och dör. Och den här fyran då som består av två ganska välartade par från typ Falsterbonäset sänker honom i ett vattenhinder för att de tycker att det liksom, de har inte tid med att, vet, med all administration kring det här med att de har haft ihjäl en person. jag tycker den är väldigt bra. Jag ska se om jag kan leta fram den.
Den kan, om det finns en länk kan vi publicera den på vår Patreon-sida.
Ja, verkligen. Men den typen av dramatik är jävligt spännande.
Ja, den typen av humor också. Ja. Det är på något sätt också helt okej att sänka någon död person om det är en vinddriven existens.
Ja, precis. Ja.
Om det hade varit en dagisgrupp och ett barn hade irrat sig fel med en sån här väst. Det hade varit mycket mörkare om det skulle sänka.
Då hade det varit en Ruben Östlund-film.
Ja,
det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Men en kicker som du kan väl bygga en annan väg om du får en linjalteckning av mig.
Fyra meter.
Nej, men apropå Bosses födelsedag så här, nu börjar han bli dyr i drift kan jag säga.
Och fan.
Ja. Önskelistan är så här, spel till Nintendo Switch. De kostar fan 500-600 styck. Teknik-Lego, svindyrt. En sån här, vill ha väl en sån här liten klocka som är som en Apple Watch. Fast ja, det är väl någon annan variant. Men det är sån här som vissa av hans skolkamrater börjar få det. En klocka som man kan ringa till sina föräldrar och så. Vilket är ju jättebra. Och sen att man kan koppla in den så man kan se var de är någonstans. Jätteskönt och tryggt och så. Också svindyrt. Så att det liksom finns inga så här träpussel från Stadsmissionen, det liksom stod inte på önskelistan.
Nej, jag fattar.
Träpussel, 8 bitar fattas en. Vill du inte ha det längre, Bosse? Du vet de där trasiga pusslen vi köpte till dig när
det
var mindre.
Gjorde ni
det? Nej, men vi har köpt mycket leksaker på Emmaus och Stadsmissionen.
Ja, men när man backar bandet så var mycket pengar hushållspengar man har slängt ut på presenter som man inte hade behövt köpa för att barnet inte intellektuellt förstod kvaliteten.
Nej, men vi har ju köpt, alltså, 2-3-årspresenter har vi köpt jättemycket begagnade leksaker. Alltså ja, det är bara så här enormt litet i ett paket som man öppnar.
Ja.
Sen att farmor, farfar, mormor, morfar får ju köpa nya leksaker. Alltså för de tycker att det är kul och så, men Men det är ju ingen mening att slösa bort så, typ 500 spänn på en träleksak. Men
där är ni mycket mer praktiska än vad vi är, kan jag säga.
Är det så?
Ja, jag kommer när Mårten fyllde, han fyllde nog 5.
Mm.
Då hade han önskat sig en Star Wars-gubbe.
Ja.
Där hade man kunnat köpa en. Mimmi köpte i för sig Star Wars-gubbe på eBay för tusentals kronor. Det vill säga samlargubbar.
Mm. Till sig själv?
Nej, till Mårten. Jag gick till Science Fiction-bokhandeln på Västerlånggatan och köpte en Luke Skywalker. Den var väl 40 cm hög.
Wow.
Ett samlarobjekt. Mm. Kostade, jag tror den kostade
40 000.
Nej, inte 40 000, men den kostade 1500.
Jesus.
Köpte jag. Den fick han. Han öppnade den. Det var Luke med ett svärd. Och det fäktas med den. Med svärdet. Gick av. Armen gick av. Sen var den. Så den var förbrukad på några minuter.
Ja, men hur många inre tårar grät du då?
Ja, många. Ja. Men framförallt skrattade jag åt min egen dumhet som hade gått och köpt. Det där var en klassisk samlargrej. Du köper den nu. Packa inte upp den.
Nej.
Han slet ju upp den här. Du vet när plast...
Åh nej, den som man ska spara. Ja, slet upp Jesus.
Den hamnade i någon sån papppåse. Ja.
Men det här är liksom, det här är nog för att skicka Mårten till någon slags krigsförbrytartribunal. Eller leksaksförbrytartribunalen i Osby.
Det var liksom så här, undrar det var samma födelsedag. Det var så här
samlardomstolen i Haag.
Jag tror att det var inte den födelsedagen, det var en annan födelsedag. Han också någon kom och gav honom en drönare. Han sliter upp den i vardagsrummet, går in. Vi hör... Det blir mayhem i hans rum på hyllorna när han kör drönaren inne i rummet. Kommer ut när ni sänder. Det tog så här typ 97 sekunder.
Ja, det är helt sjukt. Ja. Det är helt jävla sjukt alltså.
Det var ingen drönare, det var en radiostyrd helikopter.
Ja, ah, okej.
Okay. En radiostyrd helikopter som han körde inne i sitt rum. Stöd borta. Helikoptern sönder, Lego trasigt, ytterligare någon gubbar sönder, brorsan, jack under ögat.
Oj, oj, oj. Ja, men jag minns när jag var liten, jag hade en sån här Begim-docka. Kommer du ihåg Begim?
Mm.
De var ju då alltså, rörliga leder, någon slags gummiutsida som var plast inuti så, med rörliga leder.
Mm.
Och den här knappen på ryggen så de kunde göra karate.
Ja.
Kommer du ihåg det? Så fanns det Big Jim och så Big Jack tror jag, Big Josh.
Ja.
Det var ju lite olika karaktärer i Big Jim-universet.
Okay. Ja.
Det fanns ju då en sån här djungeljip också med fångstnät och sådär som min kompis hade. Men då minns jag att jag ramlade med min Big Jim-docka så att den liksom bröt knät.
Mm.
Alltså så att den var helt rått då. Och alltså jag fortfarande tycker det är lite jobbigt. Du vet den här känslan av att barn har sönder, jag hade ju sönder den själv, har sönder en leksak som man ändå är så här mån om.
Ja.
Och det var liksom inte heller tal om att köpa en ny Big Jim-docka tror jag. Utan det var...
Men du, det är väl återigen att, för så var jag också, att man fattade att pajar något så är det kört. Ja. Då har jag förbrukat den lilla delen av förtroendet för mina föräldrar. Jag kommer inte gå och gråta och be om ett nytt.
Nej.
Något sånt där.
Nej. Men jag minns precis, det är hos min dagmamma. Det är liksom, jag ramlar liksom på altandörrskarmen, underkarmen och den liksom knäcks. Mm. Alltså det här ögonblick som har ätsat sig fast. Det är det ögonblicket och 9-11. Det är de två som jag precis vet har på näthinnan. Det är de som jag så här, det är de två ögonblicken som kommer passera revy när jag dör.
Men 9-11 kan du ändå bli lättare eftersom det hade inte du kunnat ändra. Det förloppet hade inte du kunnat ändra. Medan det här Begim-grejen, hade du bara liksom var lite försiktigare när jag kom mot den här dörrposten så eller hade liksom dragit upp strumpen ordentligt eller någonting, så hade inte det här någonsin hänt.
Nej. Tänk om man kunde åka tillbaka sin tidsmaskin.
tänk om det var så att du åkte tillbaka i din tidsmaskin och rättade till den här grejen och sen så hände inte 9-11.
Mm.
Tänk om den lilla liksom fjärils vingslag.
Just det. Ja. Det hade varit fascinerande.
Men min syrra dödade ju brorsans Big Jim-docka på ett mycket roligare och effektivare sätt. Ja. Ganska enkelt.
Ja, elda upp den.
Nej, jag satte på den en klänning.
jag visste att Big Jim var queer.
Ja, ja. Han blev så jävla knäckt, brorsan.
Wow,
ja.
Men det är ju jävligt... Ja. Det, så här, fan, vad ruttat alltså. Var det Carolina eller?
Ja, det var Carolina. Men det var ju inte ondska. Det var bara att hon hade Barbie.
Ja, ja, visst,
men hon fick ingen Ken-docka.
Nej.
Så hon smet in i brorsans rum, tog med sig Big Jim och så fick han vara Ken.
Ja.
Men hon hade ju inga Ken-kläder så att Ken fick ha Barbie-kläder. Så där ligger Big Jim som någon slags porn...
Men Ken var ju väldigt sådär asexuell slash metrosexuell.
Ja. Ja.
Men Big Jim har ju en riktig sån här vältränad bögaura, eller hur?
Ja.
Men jag kan tänka mig honom liksom i rätt tajta klänningar också.
Mm, ja, ja, ja. Och lite kort sådär. Mm. Och så de här bara benen, så vet man vad som finns där under kjolfållen. Mm.
Kittla lite under livet kan jag säga.
Jajamän. men också lite tror jag som syrran tänkte. Big Jim kan göra grejer med Barbie som Ken bara skulle inte ens kan drömma om. Nej. Det finns inte Kens lilla fantasi.
Nej,
som
precis.
Pryda Big Jim.
Han kan göra grejer med den här grejen man kan trycka på ryggen. Han bara...
Jag har någon slags bild av att brorsan står typ gråter. Det här, om du lyssnar brorsan, så jag minns att det var så här. Det kanske inte var så.
Det var så.
Att han står och gråter med den här klänningen, Begim-klänning eller Barbie-klänning, och trycker på den här knappen så att Begim gör det här på sitt verkningslösa karate.
You must never put a dress on me again.
Det var där någonstans man fattade hur dålig den här karaterörelsen var. Att det bara var en liten plastfjäder som åkte upp. Det var inget annat.
Nej.
Du, glad nyhet.
Vi har Patreons igen.
Två nya.
Wow, fantastiskt. Ja. Jag är idel öran. Vad har vi?
Vi har Mattias Engvall.
Mattias Engvall?
Mattias Engvall.
Spännande.
Ja.
Ja. Jag tänker mig att Mattias Engvall är dalmas, eller mas, dalkar.
Men vad, Dalarna är stort. Det är liksom lite så här, Dalarna.
Han är
det
Västerdalarna.
Aha, ja. Han är från Hedemora då eller?
Nej, han är från, nej det är väl Centrala. Östra.
Fan, jag kan inte Dalarna.
Hedemora ligger väl vid Säter där.
Bålänge.
Ja, det är inte heller Västerdalarna. Västerdalarna, det är ju, alltså det är Malung, det är Dalajärna.
Aha, okej.
Okay. Den delen.
Ah, ja.
Men han är från Dala Floda då.
Mm-hmm.
Där han faktiskt också driver ett litet café.
Mm-hmm.
Där Göran Greider brukar fika på somrarna.
Ja, ja, ja. Mm. Kanske därför som han har börjat lyssna på, eller bara valt att stötta oss. Eftersom vi på något sätt, utan att prata om Göran Greider, andas en positiv attityd till Göran Greider.
Ja, men vi är ju liksom en sån här unofficial Göran Greider Appreciation Podcast.
Verkligen.
Vi byter namn till unofficial Göran Greider Appreciation Podcast.
Nej, vi fortsätter med 4 meter.
Okay.
Men vi är unofficial. Därför vet du varför.
Men kan man ha det som en undertitel?
Nej, därför att om vi säger att vi är unofficial Göran Greider, bla bla bla, då är vi inte det längre.
Nej,
då dödar vi. Alltså.
Men är det som att om man säger att man är ett indieband så är man inte det?
Ja.
Det är man bara töntar.
Ja, ja. Precis.
Det blir som då är man Limp Bizkit.
Limp Bizkit, Green Day och Noise.
Jävla power trio.
Power trio från Gustavsberg.
Så här, visste du att också att Limp Bizkit och Green Day också är från Gustavsberg? De tre mest kända. Alltså Gustavsberg var ju liksom så här lilla Seattle på det sättet.
Kommer Limp Bizkit och Green Day från Seattle?
Nej, men jag tänkte på Seattle, de här stora banden från Seattle. Var det inte så här, förutom Nirvana, var det inte också Soundgarden och
Pearl Jam
och
Alice in Chains?
Alice in Chains. Ja. Ja. De fyra stora.
Ja. Och av dem gillar Mattias Engvall faktiskt Pearl Jam mest.
Han
är en riktig Eddie Vedder. Eddie Vedder, vad säger man? Eddie Vedderhead.
Mm, precis.
Eddie Vedderhead.
Ja. Ja. Men där i Dala Floda så driver han café tillsammans med sin sambo Carina.
Mm.
Och,
lite äldre än honom.
Ja, ja, herregud. Han är 26 och hon 52. De brukar skoja om det. Nu har de kommit till den punkten i deras liv där han är exakt hälften så gammal som hon.
Mm. Och de sen, är också, hon har fyllt kortlek som han brukar.
Ja, precis. Precis, ja. Så att, men hon är ju jävla, alltså hon är en av de fräschaste 52-åringarna i hela Västra Dalarna.
Mm.
Så han är ju jävligt glad.
Mm.
Alltså hon är ju mer vital än hans lilla syster liksom.
Ja.
Och inga ålderskrämpor alls än.
Nej.
Och det vet ju vi att 50 plus, det kan ju hända grejer.
Jaja.
Det kan ju suga till en ljumske när man minst anar.
Ja, verkligen.
Han är högt till en ljumske. Det har ingenting med verkligheten att göra. Det här är bara, det är bara fiktiv redogörelse.
Men det är roligt att du ändå liksom anför 52 som väldigt, väldigt gammalt när du själv är 51.
Ja, precis.
Det är någonting.
Ja. Nej, men jag är ju så här, känner mig jävligt besläktad med Carina på det sättet att jag också är så jävla vital. Men de driver café. Carina är ju tidigare så här, hon har jobbat jättemycket i vård och omsorg.
Mm.
Jobbat på LSS-boenden, hemtjänst, alltså en riktig så här, hon har tagen liksom.
Mm.
Hon så här otroligt hög arbetsmoral.
Mm.
Och så har hon plockat med sig där in i det här lilla kaféet där Mattias, han kommer ju mer från krogbranschen. Han lämnar ju Göteborg för Västerdalarna för att han träffade då Carina. Ja. Jo, faktiskt på en konsert på Ullevi. Vet du vem det var?
Jag tror att det var inte Håkan.
Nej.
Nej. Lalle.
Nej, det var U2 faktiskt. Ja. U2 på Ullevi.
Ja. Ja. Hur gammal var Mattias då?
Han var 13. Ja. Och hon var 26. Nej, vänta nu. Vänta nu. Är hon alltid dubbelt så gammal? Nej, men vad blir det nu då? Alltså, om det är 26 års åldersskillnad då?
Ja.
Då var han 39 då.
Ja. Och han var det tycker jag ändå lite ungt för en kvinna.
Ja, men så här, de träffades ju då.
Ja.
Och sen, men då blir det mer så här att de börjar snacka lite grann. Mm. Och sen så, men han kunde liksom inte glömma henne. Han tyckte hon var så jävla fräsch. Mm. Liksom. Men hon var inte så här, hon höll inte på att talla på en 13-åring.
Nej.
Liksom. Det var liksom, hon var inte så här, hon var inte brottslig.
På hon var ihop med Tommy då.
Ja, verkligen, verkligen. Och, men sen så där, apropå sliding doors. Så några år senare då, när Mattias fyller 19.
Mm.
Du är tillbaka till Göteborg, bara med tjejgänget. Mm. Och går på en vanlig krogrunda på Avenyn. Kör man liksom klassiska nattklubbsgrejen. Och då jobbar han som bartender där. Och sen på något sätt så, hon känner inte igen honom, men han känner igen henne. För hon har ju inte förändrats så mycket på de här åren, men han har ju förändrats från en han har ju liksom han kommer från inte hår på picken, till hår på picken.
Ganska mycket hår på picken.
Ja, verkligen. Alltså,
han är lite ganska buskig.
Ja, men det är oroligt att han är så här också blond, så att han ser ut som Art Garfunkel där nere liksom. Riktigt buskig och så. Men, och då liksom så frågar han, så här, kommer du ihåg det här Ullevi? När du liksom så här skojflörtade med den här, liksom, så här ganska brådmogna och liksom ganska gängliga 13-åringen. Och så säger ja, det är du. Och då, bam. Och sen dess liksom, har de inte varit ifrån varandra en
dag. Då tror jag egentligen att det var mer Carina som hade lite issues. Eftersom hennes son är bara 4 år yngre. Mm. Än vad Mattias är.
Precis, men slutet har allting gått. Mm. För nu jobbar ju sonen också på kaféet.
Ja.
Och hon har ju då, Mattias är då plastpappa, men också en av bästa kompisarna med Leon, den
ja,
där killen.
Leon, ja. Och de kör ju också rätt mycket paddel. Och,
precis.
Mm. De har en paddelhall i Dala Floda som de hänger på mycket.
Och jag kan rekommendera kaféet, för det är ju det är ekologiskt, det är jättegott. Det är alltså klassiska gamla bakverk.
Mm.
Det är så här toska kaka, och det är, ja, men det är ju jättegoda våfflor. Och, alltså
katalaner.
Ja, katalaner, självklart. Mm. Inga vanliga mazariner här inte, utan det är liksom lite hallon och kanske citronzest.
Ja, nej, citronzest. Jag vill hävda att citronzest är mazarin.
Ah, okej.
Okay. Men jag kan ha fel där.
Mm. Mm.
Ja, men i varje fall, jättekul Mattias att du är med, och jättekul att Carina, hoppas att Carina också är med på ett hörn.
Men om Mattias betalar, så kan man ju säga att Carina är med. Det är familjemedlemskap där.
Ja, exakt, exakt. Vi har också Jessica Frändås.
Jessica Frändås.
Jessica Frändås är med oss.
Mm. Äntligen en volleybolldomare, eller hur?
Ja, precis.
Nej, men hon är ju gammal volleybollspelare från Ängelholm.
Japp.
Drog korsbandet vid 17 års ålder. Var liksom lika lovande som systrarna Haak. Var på väg ut till Italien. Men,
är systrarna Haak två volleybollspelare eller beachvolleyspelare?
Vanliga volleybollspelare. Ja, jag tror att Isabel Haak är ju då proffs i Italien, vad jag vet. Men jag tror att hon har en duktig syster.
Hur fan kan du kunna svenska volleybollspelare?
Ja, men är det någon volleybollspelare, så är det väl Isabel Haak, tänker jag, som man kan.
Jag kan ingen.
Nej. Men du vet att de vann EM-guld i herrarna nu, i beachvolley, va?
Nej.
nej. Men du och jag borde ju starta ett beachvolley-lag.
Jag har sån jävla piss. Det är noll boll i mig.
Är det noll boll?
Alltså, det spelar ingen roll att jag skulle vara 4 meter lång. Så det inte spelar roll.
Men du kan stå längst fram vid nät och bara liksom blocka. Ja. Du kan lära dig blocka. Oklart.
Jag kan blocka ner den på min sida nätet.
Ja, men jag kan... men det är bättre än ingenting.
men Jessica är lite så här damvolleybollens motsvarighet till Jonas Eriksson.
Ja, men hon har ju liksom, hon har ju så här, hon älskar ju volleyboll.
Mm.
Så när knät satte stopp för en elitkarriär, så kände hon, men nu ska jag döma volleyboll. Så hon dömer både herrar och damer på elitnivå internationellt. Och
vad heter den stora? Det var inte Champions League i herrvolleyboll.
Jag vet inte om det är Europacupen eller Champions League.
Mm.
Men det är en jättestor sport i södra Europa. Mm. Och det var ju så hon träffade sin man Francesco också. Mm. Som är...
Volleybolldomare också eller?
Nej, han är spelare.
Mm. Vilket lag?
Han spelar i Forza Milano.
Jaha.
Ett påhittat lag. Nej, jag skojar bara. Nej. Han spelar för Hellas Torino.
Ja, jag tänkte att han var från Turin. Ja. Jag tänkte att han egentligen var mekaniker på Fiat.
Precis, ja. Men han är tjänsteman va?
Ja.
Volleyboll är en typisk tjänstemannasport. Ja, det är som simning, orientering. Det drar till sig boklärda va?
Mm.
På det sättet. Det finns någon enstaka som inte har gått ut högstadiet. Men i övrigt så är det studisar, pluggisar. Men så hon har nu Turin som bas. Och älskar ju den delen av Europa.
Mm.
Hon tycker att det här liksom, det är på något sätt hjärtlandet. Mm. För att använda en sliten Eva Busch.
Det där kan ju hon komma ihop sig med sin syrra om. Så syrran säger så att det är hjärtlandet bara för att du bor där, Jessica. Mm. För mig är hjärtlandet Sverige.
Hon hänvisar till de här gamla kopplingarna, just att Turin med omnejd är ju liksom lika nära Frankrike och Schweiz och Tyskland som Italien. Det är liksom det är som Italiens Barcelona kan man säga på det sättet. Att det är liksom, de har blickarna vända utåt, även om de ligger lite sådär för sig själv där, liksom omgiven av berg och så vidare.
Varpå syrran då, Anna, tar liksom deras gamla skolatlas, klipper ut hela Europakartan, klipper ut en kartongbit i samma form, limmar på kartan, sätter hela skiten på en nål och ser vad det väger jämt.
Just det.
Och upptäcker att det är någonstans i Pragtrakten. Och säger, vad säger du nu då, Jessica?
Just det, precis.
Det här, så där kan det giddigt bli. Men det beror på att hennes syra lite dåligt ölsinne också.
Ja, precis.
Jessica dricker inte.
Nej, självklart inte. Men Francesco, han tycker ju om att ta sig en litet glas vin.
Ja.
Men där bor de med två barn. Mm. Två små lintottar. Mm.
Benito och Adolfo.
Ja, precis. För att Jessica har ju såklart sunda värderingar. Francesco lite mer åt Lega Nord-hållet. Sådär. Ja, men fascismen är ju inte så farlig i Italien så, på det sättet. Utan det är ju mer, ja, men det är mer ett sätt att leva, vill jag säga. Men det är ju... Det är liksom, har ju en plats i italiensk historia och den platsen, den är ju där på något sätt. Och Francesco tycker väl att men lite lag och ordning och reda och så. Och lite andra grejer sådär. Och att människor är olika.
Och lite, liksom, det är väl, tycker inte vi heller några konstigheter.
Nej. Alltså nu när Jessica har gått in här som Patreon så kan inte vi sitta och kritisera hennes mans politiska åsikter. Det vore helt fruktansvärt. Nej. Alltså vi nu tycker jag vi tar på oss så här public service-hatten här och konstaterar liksom att så länge det inte är så här antidemokratiska åsikter, vilket ju fascismen är då i och för sig, men den här lite mysfascismen som Francesco liksom eftersträvar, det handlar inte om att någon diktatur. Nej. Utan det är bara att någon jävla ordning får det vara. Liksom.
Och vi vill inte spekulera på något sätt i vad du står politiskt, Jessica, för vi respekterar valhemligheten.
Herregud, precis.
Du röstade
speciellt på den italienska valhemligheten.
Vad det nu heter på italienska.
Secreto d'elezione.
Secreto d'elezione. Skriker Francesco varje gång.
Secreto d'elezione! Spaghetti carbonara! Men så att det är ju fan, det är ju det som är härligt med Francesco, att han är ju från Neapel.
Mm.
Alltså han har ju det här som sydländskt italienska, om man får vara lite så här klyschig då. Så att han är ju lite mera, nu sitter du med ett sånt här vitt linne. Mm. Men det är ju, alltså han sitter ju med ett vitt linne vid köksbordet och äter pasta så att det stänker lite så här tomatsås på linnet. Och så tar han det och så slänger han i tvättkorgen som nonna då. Ja. Alltså som hans mamma då. Ja.
Nonna skriker han.
Som bor då i liksom gamla pigkammaren i lägenheten. Så hon tvättar ju såklart. Och Jessica tycker att det är så kul att bo med sin svärmor.
Ja, ja. Mm. Han är sammansatt tjänsteman på Fiat ihop med en volleybolldomare från Neapel, wife-beater, linne, pasta och fascist. Det är en otroligt sammansatt karaktär.
Ja, verkligen. Men det är det som gör honom så spännande. Det är väl det som gjorde att Jessica föll för honom.
Ja, och det kan också vara det som gör att Jessica gillar 4 meter som innehåller så mycket.
Ja, och som är inne också är, precis som Francesco, det innehåller 2 killar som är 2 meter långa.
Japp, exakt. Om du som lyssnar på det här också vill stötta oss med bidrag per avsnitt, så går du in på patreon.com/4meter och får ditt livshistoria uppläst. Det här är ju inte, ni låter kanske lite som att vi
hittar på,
men vi har gjort research.
Nej, men allt det här som vi säger nu är ju skrivet.
Exakt, vi läser innantill från noga utskrivna pappers som vi sen kör i en sån här dokument
för
att markera hur hemligt det är.
Vi shreddar.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Men du, Anders, hur känner du inför allt som händer? Det är sex månader sedan det blodiga kriget i Ukraina började.
Oj, det var en vändpunkt i avsnitt som jag inte hade väntat mig. Alltså jag såg precis nu en pushnotis på DN att någon ukrainsk författare skriver att det går inte att undvika ett europeiskt storkrig.
Nej.
Och det är lite det man går och gruvar sig för. Jag tycker att när sommaren och värmen och semestertiden har på något sätt gjort att kriget i Ukraina har fallit lite... vad fan. Man är ju som berusad största delen av tiden. Och alkohol är väldigt bra för att ta bort ångest.
Men nu... men det är väl som med allting, hur hemskt det än är, att man kan ju inte hålla på och ha det top of mind hela tiden.
Nej.
Alltså kriget i Ukraina, i början var det bara kriget i Ukraina. Men nu är det bara... Nu har det liksom trillat ner liksom likt så här... Likt vi själva på en badmintonstege där vi plötsligt upptäckte att vi var inte så bra.
Nej.
Så vi kunde inte spela division 3 i badmintonstegen, utan vi åker ner liksom långsamt.
Ja.
Och så är det med de här nyheterna också, tyvärr. Ja. Eller det är klart att det står i tidningen varje dag, men det är som att man har liksom ett begränsat utrymme och man orkar inte.
Men jag tycker man märker att nu så gör kriget i Ukraina någon slags comeback i nyheter. Eller var det du ville säga kanske?
Ja, men jag vet inte om jag... Ja, men det är väl mycket för att det är ett halvår sedan att det liksom, nu är det så här, nu...
Och igår var det självständighetsdagen och det var någon bombattentat mot en buss i östra Ukraina där 25 personer dog.
Ja,
men jag tycker det är helt otäckt alltså. Hela världsläget är inte bara kriget i Ukraina utan även klimatförändringarna och även liksom det som händer i Kina med Taiwan och så här. Det är jävligt otäckt.
Mm. Men jag tänkte, om det är okej med dig, så tänkte jag säga att vi i avsnittsbeskrivningen till det här avsnittet så lägger vi in några länkar till organisationer som man kan stödja när det gäller Ukraina.
Ja.
Och man kan ju stödja, liksom, man kan ju skicka till Röda Korset och så. Men sen så jag hittade en sida som var Ukrainas regerings officiella sida, och där finns det massa. Liksom, man kan ge humanitär hjälp, men man kan också, om man vill, så stödja direkt till ukrainska trupperna.
Mm.
Alltså krigsmateriel och sådär. Vilket jag tycker det känns ganska sympatiskt. Alltså krig är fruktansvärt. Men det är någonting med det där med att men så här, skänk pengar till barns psykiska hälsa i Ukraina. Men kanske klarar de sig ändå. Men de behöver ju kanske, de behöver ju lastbilar och filtar till armén. Alltså förstår du vad jag menar?
Ja.
Och även vapen såklart. Men att det ofta blir så här att man liksom lite håller på och fegstöttar. Det är samma sak som att barncancerfonden, absolut. Det är så, men det, alltså alla insamlingsgalor handlar om barncancerfonden. Men det är ingen som handlar om... Alltså nu, Musikhjälpen är ju lite bättre. De stöttar ju till exempel alltså kvinnlig könsstympning och alltså den typen av så lite mer vidriga grejer. Alltså cancer, missförstå mig rätt, är också vidrigt, men det pågår ju cancerforskning och det går ju bra för många barn, men på något sätt att man väljer den lätta utvägen. Och jag tycker kanske att man ska överväga att stötta direkt istället.
Ja, absolut. Sen så är det lite nästan ironiskt att vi vi kan ju inte, det finns ingen utanför Ukraina som kan gå in i kriget, men alla hejar på Ukraina och det ligger hela Europas intresse att de lyckas hålla ryssarna stången. Så det är också lite så här fegspel att man måste stötta dem och så stå utanför och hoppas att de klarar kriget.
Mm.
Och så här, ger er allt vi har, men vi kan tyvärr inte gå in själva och hjälpa till, vi kan däremot köra in.
Mm. Jag tror jag har gett mer pengar eller pantburkar till min lokala tiggare på Coop än vad jag gett till Ukraina. Ja, och jag ger gärna till henne, men jag har ju, alltså det är så lätt att inte göra det bara.
Ja.
Men nu ska jag verkligen göra det.
Ja.
Jag uppmuntrar alla lyssnare, som jag tycker att ni är ju väldigt tänkande, resonerande människor. Så gör det. Gå in och skänk en slant till Ukraina nu.
Men sen också på något sätt att vi fortfarande, det är en gammal grej, men nu blir det ju, kommer bli mer aktuellt när hösten kommer, att vi fortfarande har en energikris i Europa.
Mm.
Och den kommer att göra att stödet för Ryssland eller Ukraina minskar ju kallare det blir och ju dyrare elen blir. Det kommer det bli.
Mm.
Det kommer komma finnas stora ekonomier i Europa som kommer säga vänta, de här sanktionerna mot Ryssland, vi måste stoppa dem.
Ja.
Så därför så är det väl också en solidaritetshandling att försöka leva lite grönare och att försöka förbruka mindre energi och kanske tänka efter en gång till innan man höjer temperaturen.
Ja, så du får gnälla hur mycket du vill på att Miljöpartiet har lagt ner 2 reaktorer eller vad det är.
Mm.
Men gör gärna det, men om vi alla sparar energi så kommer det ju hjälpa Ukraina på väldigt, väldigt avlägsna vägar.
Och det tycker jag, det är man väl mest rädd för, att det här massiva stödet för Ukraina som fortfarande är starkt. Och jag hörde att barncancerfondens, det går bra för dem fortfarande, men det de samlar in har minskat ganska mycket efter kriget i Ukraina, för att nu vänder folk blicken dit, så att folk väljer verkligen Ukraina.
Ja.
Men när stora ekonomier som jag tror framförallt Ungern och Turkiet och så här, känner att vilken lågkonjunktur blir nu då?
Mm, mm.
Helvete vad folk inte har köpkraft. Det här går inte.
Nej.
Och sen så säger man nu får vi låta ryssarna göra det de vill. Liksom.
Mm, mm.
Det är man ju livrädd för.
Just det.
När liksom marknadsekonomin får bestämma, för det är lite så, det här fuckar ju med hela det ekonomiska systemet.
Men tror du, alltså om någon skulle skjuta Putin, tror du det skulle förändra något?
Jag tror inte det.
Nej.
Jag tror,
skulle det bara dyka upp någon annan då?
Ja, det skulle det väl göra. Förmodligen så skulle det väl bli någon form av liksom förändring av läget, men jag tror att det här är ett grundläge där som Putin, om det inte fanns ett sånt där grundläge, så skulle inte Putin kunna driva det här kriget. Jag är väldigt svårt att se att han ensam är skyldig till liksom, det här.
Ja. Men du, kommer vi lyckas prata om något annat nu? Eller har sänkt temperaturen så mycket att vi bara ska säga tack och hej?
Ja, vi var ju verkligen uppe på en bra ställe där efter att du hade kommit på att Francesco var fascist. Ja, då kände jag så här, nu jävlar. Och sen så bara var det som att åka in i en bergvägg av allvar. Men jag har en grej vi kan prata om. Men det är också egentligen inte jättekul, men vi kan prata om det. För vi har blivit grundlurade. Men för att avsluta det här så känner man ju, jag kommer ihåg när jag var liten så var jag så jävla rädd för tredje världskriget. Då var jag ju barn, och ett barns skräck är ju liksom fullständigt oändlig, därför att man har ingen fakta, man har bara fantasi. Men jag känner mig nästan oroligare idag för världsläget än vad jag gjorde 1979 när jag gick och frågade pappa så här, tror du att det kommer bli ett tredje världskrig, pappa? Nej, det tror jag faktiskt inte. Så.
Dear Mr. Brezhnev and Mr. Carter, please stop the Cold War.
Exakt. Don't use your nuclear powers. Jag hörde att om ett globalt kärnvapenkrig skulle starta, då skulle 99% av Sveriges befolkning dö av svält.
Ja. Men det är intressant att det är liksom inte bomber man dör av, utan det är liksom efterverkningarna.
Ja, det är liksom att det blir ett sotlager i atmosfären som gör att det går inte att odla något. Nej. Här. Och ekonomin kommer att göra att folk kommer inte att exportera liksom spannmål till Sverige, utan vi kommer svälta igen.
Men en som kommer klara det, Paolo Roberto.
Ja, kommer.
Jag tror att han har ett ett jävla pastalager.
Jag tänker också det.
I sin villa i Nacka eller var nu han bor någonstans.
Ja, han bor ju där vid, vad fan heter det? Vid Björknäs. Den här viken som går in där. Björknäs.
Ja, Skurusundet.
Skurusundet.
Ja. Men fan vilken jävla stark Nacka-aura han har. Eller det är vissa människor som har en Nacka-aura. Har de inte det, eller?
Du håller inte med om att han har Nacka-aura.
Inte, nej.
Nej, men jag är fast i kungen och kungsen. Jag tycker fortfarande att han har en sån här Rinkeby-aura.
Ja, jag menar alltså, så här, för detta Rinkeby, för detta Järva liksom, rik, liksom, flytta till något annat. Så.
Mm.
Men det är klart att han kunde ha flyttat till Bromma eller Danderyd.
Frågan
men...
är om han bor kvar där i Skuru.
Mm. Men det var väl kanske så att han alltså hans fru ville inte veta om honom, eller? När han hade köpt sex, eller?
Vet inte fan om historien förtäljer det.
Nej.
Det skulle ju kunna vara så att han har lyckats be om hennes förlåtelse.
Är det nu vi går in på Flashback eller hittar vi på nu vad som hände med Paolo Roberto och hans fru?
Han dyker ju upp, han har ju liksom på något sätt normaliserat läget.
Ja.
Han dyker ju upp och gör som inlägg ibland. Nu följer inte jag Paolo
Roberto. Han är duktig på att återuppfinna sig själv.
Ja, men sen tror jag att ekonomiskt så var det inte något större problem. Han hade liksom pengar, placerat pengar i olika pasta.
Ja, men det är väl bytte. Så att han har det hette väl någonting med Paolo Roberto pasta liksom. Så.
Mm,
men
jag det tror gör att, det ju inte längre.
Nej, det heter ju något så här mer neutralt va?
Mm. 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 Vad heter det då?
Den heter väl Benito Mussolini pasta e pizza. Men,
det hade funkat att sälja pasta på Benito Mussolini.
Ja, men alltså, tror du svenska folket är liksom redo för en så här ironisk pasta? Eller så här lite postironisk fascistpasta?
Ja, men i Italien så skulle man kunna sälja den helt oironiskt.
Ja, men, precis.
Det är så mycket vatten.
Ja, men jag tänker på samma sätt som så här, vänstermänniskor går omkring med sån här...
Che Guevara.
Ja, men Che Guevara och hammaren och skäran på små pins och så. Mm. Att det snart normaliseras Mussolini så att han kan pryda pastasåsburkar. Liksom.
Som på stora såna här köplader utanför Milano så bara bunkrar man Benito Mussolinis pastasås.
Ja, precis.
Hans
ja.
Pesto.
Så här, pastasås som består av så här, tomat, paprika, vitlök, lök, olivolja och kommunistblod.
Det problemet tror jag för italienarna med Benito Mussolini är att han var en jävla sopig diktator.
Mm.
Att han inte lyckades hålla fortet.
Liksom. Nej, precis.
Partisanerna faktiskt hängde honom.
Ja, världens sämsta diktator.
Ja, han var väl det.
Ja.
Jag har en kompis från Reggio Emilia, Andrea.
Mm.
Hans morfar.
Var Benito Mussolini?
Nej, de var ju kommunister i hela familjen. Men jag tror att det var, om det var en eller annan världskriget så var han stationerad i Abessinien. Eller i
Etiopien
där han hade en häst. Han skulle bara på något sätt handla om kommunikation.
Mm.
Så han skulle se till att den här hästen fanns på ett visst ställe. Hans uppgift var att se till att inte lejonet upp hästen under den här världskriget. Tydligen, och han var också väldigt, väldigt rädd för vilda djur. Och satt den där lilla italienska mannen som Reggio Emilia under något träd i nuvarande Etiopien.
Det är roligt att säga att hästen stod bunden vid trädet. Han satt upp i trädet. Det kom lejon. Han hoppade inte ner va?
Till slut
var det bara liksom så här, ett hästskelett och liksom tyglarna som satt kvar i trädet. Och han satt där uppe. Och, så här, ett hästkadaver, 16 as gamar, en liten italienare uppe i träd.
Men det är också så här, om du skickar en
liten... Det låter nästan som en pjäs av UNESCO.
Ja, verkligen. Så jag kan se liksom scenografin på Dramaten.
Eller hur? Men det är ju jävla fin scenografi. Det börjar ju liksom när det är bara ett kadaver.
Ja.
Och mycket handlar ju om också liksom hans upplevelse av stanken.
Mm.
Mm-hmm. Heter pjäsen Stanken?
Ja, jag funderade just på vad den skulle heta.
Men nu är det plötsligt, nu blir det mer Camus nästan, eller?
Ja, nej, men alltså, nej, låt det vara UNESCO.
Ja, då får
du
vara
UNESCO. För då kan du öppna upp lite mer mot liksom andra grejer. Mm.
Men är det så att det bara är den här lilla italienaren i trädet? Är det en monolog? Eller?
Ja, det börjar med en monolog, som handlar om glass.
Ja.
Och det är också, man får göra en mental utzoomning.
Mm,
man fattar att han sitter och drömmer om glass där uppe i trädet.
Men är det så här ganska så här ingående utveckling, liksom utläggning om liksom hur man gör riktigt god gelato?
Mm, exakt.
Uh-huh.
Det är egentligen en historieexposé om hur, hur Marco Polo då kom till Kina och upptäckte den här tekniken som man har liksom väl i tusentals år uppe i Himalaya där det finns is. Har liksom hetsat upp ner kylan med hjälp av saltvatten för att kunna göra en bra kinesisk glass. Och ta med sig det till Venedig. Och där ligger Alperna, där har de också tillgång till glaciäris och så kan de göra gelato då.
Just det.
Varje gång jag går förbi ett ställe som serverar gelato, då osäkrar jag min revolver, kan jag säga. Jag hatar det hela ordet, vi har gelato. Jag hatar det så mycket.
Verkligen, men är det okej? Men hatar du det mer än när någon på ett café säger så här, vill du ha en chevresmörgås?
Ja.
Det gör det.
Ja.
Men gelato som, så här, som begrepp. Liksom.
Det, är så, det är också tråkigt.
Men, men någonting som är tråkigt med glass är att det är så många som så här, har någon slags idé om ja, men du ska åka dit och göra världens bästa glass.
Mm.
För mig, alltså det är klart att det, jag kan känna skillnad på liksom en jättegod hantverksglass och GBs så här, tresmak. Men när jag går på, så här, på ett så här glassställe, alltså det är ganska mycket same same.
Ja.
Och det är samma sak med kaffe och andra sådana här tönt snobberiprodukter.
Verkligen. Fan, jag föredrar ju GBs tresmak eller kanske ICAs tresmak, choklad, apelsin,
ICA vanilj. Basic.
Choklad, apelsin, vanilj från ICA Basic.
Ja.
Det är kanske den godaste glassen som är gjord.
Mm.
Och det, blir också, det har väl att göra med ens uppväxt.
Norr om Alperna. Men,
du, söder om Alperna också. Ja. Ursäkta Francesco. Men
don't get me started
om ICAs tresmak, choklad, apelsin, vanilj. Men det tror jag har att göra med ens uppväxt. Man minns liksom smaken av den här glassen som farmor drog upp i sin frysbox.
Mm. Var ni så här också att ni, när det var så här ett litet glasspaket att ni barn skulle dela, att det var så här att ni skar den i fyra lika stora delar? Så här.
Ja.
Så. Och sen den som skar fick välja sista.
Ja, den som, en delare en väljer.
Ja, just det.
Men det var ofta två delar.
Just det.
Delade, jag och brorsan och sen så var det linjaler och prylar med. Fan i mig vinkelhake för att snittet skulle bli rakt. Ja.
Så här, en klövde med en sån här cirkelsåg.
Det var en sån grundläggande kurs i geometri på något sätt. Så här.
Men också så här viktigt att dela med en sån här mattkniv så att inte snittet blir för brett.
Ja, exakt.
En brödkniv är ju liksom, är ändå kanske 0,25 mm. Men en sån här mattkniv är kanske 0,1 mm. Ja. Vilket gör att så här, då själva snittet, du tappar liksom inte så här glassvolym i snittet.
Fan, jag såg ett sånt jävla bra inslag, barn-tv-inslag för länge sedan. Så briljant instruktion till två barn. Det handlade om vänskap. Och så hade de fått en läsk. Och så hade inslagsproducenten sagt, dela den här lika nu.
Mm.
Och hur de här två flickorna satt med två glas och hällde. Det var så jävla fint inslag. Så här. Och sen handlade det inte om att dela läsk. Men det är så här, för att ha en ingång på den så fick vi se hur de beter sig när de delar en 33 centiliters pommack exakt lika.
Just det.
Jävla fint.
Och sen började de prata om fördelningspolitik kopplat till riksdagspartierna.
Exakt.
Men du, jag kan ju bara bli lite ledsen över en sak kring det som har hänt de senaste veckorna.
Mm.
Det var att när jag gjorde den här kulturenkäten i 4 meter att jag inte under bästa kulturupplevelse valde UNESCOs stanken. Men i övrigt är jag nöjd med mina svar.
Jag är jävligt nöjd med oss att vi lyckas gå från att prata om kriget i Ukraina till att börja prata om gelato. Det säger något om hur vi liksom söker fast mark. Det är nästan naturlagsbundet hur man slänger in det här fruktansvärda kriget och hotet om tredje världskriget och ändå hamnar vi i glass.
Det är ju en motsvarig.
Och där blir det tryggt.
Ja, det är motsvarighet till David Sundins fråga om du bara fick välja en pizza.
Ja, exakt.
Men du, vi ska tacka våra patrons och vi ska uppmana folk att bli patron genom att gå in på patreon.com/4meter och bli avsnittsdonator.
Mm.
Det är inte lika allvarligt som att bli organdonator. Det är allvarligt på ett annat sätt för det handlar om två kulturarbetares rätt till liv och bröd, va?
Mm.
Men gå in där, man kan ge dollar eller kronor, en femma eller så, en tia per avsnitt, då blir vi jätteglada.
Ja, jätteglada.
Och då kommer vi ska återkomma med någonting kommer hända i höst, någon livegrej eller så för patrons, tycker jag.
Sen skulle jag också vilja tipsa om att följa min kompis Fritte Fritsson på Instagram, för i morse levererade han dagens första asgarv med sitt inlägg. Det var Dagens Nyheter. Man såg framsidan, man såg en rubrik delvis dold där det stod det Märta Stenevi, jag vill införa progressiv, och sen så så backade mot Tomahen, så var det kapitalskatt, och då hade du skrivit puh, jag trodde hon menade progressiv rock. Jag höll på att skratta ihjäl
mig. Ja, vad kul. Alltså, men det var väl ett skämt kanske designat främst för Anders Baring.
Ja, tack.
Men också till andra i min tittarkrets. Ja. Tyckte jag fick lite dåligt betalt som vanligt, men jag ska inte vara bitter.
Men det är en morgon mitt i livet, Ukraina-kriget pågår.
Men det som är den här podden, vi har inte lika många lyssnare som Alex och Sigge.
Nej.
Men de som lyssnar, jävlar vilken lyssnare. Bas vi
ja.
Helvete. Det är stort kvalitet. Tack till er.
Det är som en dekokt av briljans.
Så är det. Och jag kan ju bara kort plugga också att oslipat.com, där finns alla biljetter i princip ute till hela höstsäsongen. Uppsala, Stockholm, Malmö, Lund, och sen kommer det Jönköping och Landskrona sen så småningom. Det är nästan 30 föreställningar i höst, så att det finns. Om du inte bor i Gällivare så finns det oftast en föreställning nära där du bor. Mm. Och bor du där uppe, ta tåget ner helst.
Bor du i Gällivare så är ju 40 mil ganska nära. Så då har du ju bara 40 mil kvar.
Ja, men alltså Gällivare, men alltså att man kan ta ett nattåg ner till Stockholm.
Ja.
Eller Uppsala är ännu bättre.
Ja, du tjänar ju en timme.
Ja, herregud. Ja. Och så kan man bo över på Gillet eller kanske Uppland eller något annat hotell som fanns när jag var liten. Vet inte om det finns längre.
Jag har varit när jag sett oslipat. Du tog det tåget och så. Nej, jag körde ner och körde upp.
Men du, stort tack för den här veckan, Anders.
Tack själv.
Ha det bra.
Vi ses nästa.
Hej.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.